är P1, Sveriges Radio.
Klockan. Fredag kväll är det och det här är Studio 1, kvällsupplagan. Först då, branden i Arboga, ett 20-tal radhus i brand och flera har brunnit ner till grunden. Strax en direktrapport från vår reporter om det senaste och så kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen nu jobbar för de som förlorat sina hem. Sen till USA och det uppmärksammade mordet på en vd för ett försäkringsbolag, vår utsände med oss direkt från Washington. Och så S flört med KD, nya uppgifter kring Tjörnolyckan och så Fantomen. Där är lite av innehållet denna fredag. Marcus Nilsson heter jag. Men vi börjar i Arboga, den förödande branden där flera radhus har brunnit ner och den spred sig sedan vidare i området. Vi kopplar upp oss direkt mot Andreas Eriksson, Ekots reporter. Du har bevakat det här under dagen nu. Vad... Ska vi börja med det senaste bara?
Ja, men det senaste nu ikväll är ju då att den här branden bedömer räddningstjänsten vara under kontroll. Den har ju pågått sedan strax före klockan 1 idag när första larmet kom då. Om att det brann i en radhus länge och sen tog det inte lång tid innan den var övertänd och det spred sig även då till den intilliggande radhuslängan.
Du har varit där och tittat och sett idag. Kan ni just bilder, hur har det sett ut?
Ja, men lite när man har det som hände i Drammen för några veckor sedan i ganska färskt minne så var ju det här kanske den svenska motsvarigheten. Man ser en hel radhuslänga med 10 olika bostäder som det bara finns liksom tegelstenar och lite metall efter balkongerna kvar. Och i de här högarna då så har ju allt som har funnits där inne i form av privata ägodelar och liknande bara brunnit upp. Och det finns inte ett spår av att det egentligen har varit ett hus där i närtid.
Och det här är ju vanliga radhuslängor som man ser på många olika håll i det här landet.
Precis. Och det som man såg när man kom dit var ju också att räddningstjänsten hade ju en väldigt stor och pågående insats där de hade både tagit dit lastbilar som skulle kunna frakta bort brinnande material och även en kranbil som lyfte upp delar av taket och även innehållet i några av de radhusen då där det brann. Just för att kunna komma åt och släcka de eldhärdarna som fanns. Och man hörde också hur brandmännen där från början då sa att när de väl släckte så kanske de angrep elden från fel håll. Utan det var först när de fick dit en drönare som de kunde ta upp i luften. Så de kunde se vart de egentligen skulle belägga och begjuta med vatten då för att kunna få elden under kontroll. Okay. Det var ett arbete som tog flera timmar innan man nu då kan konstatera att den är under kontroll.
Vet man varför? Eller hur den här branden startar?
Ja, det är inget som man har kommunicerat ut än i alla fall. Men polisen har ju nu i alla fall inlett en förundersökning som de rubricerar som mordbrand. Och det är egentligen ett standardförfarande vid större bränder just för att man ska ha en verktygslåda för att kunna ta reda på hur bränder startar. Att man ska kunna göra en ordentlig utredning för att se ifall det är ett brott som ligger bakom eller ifall det är en olyckshändelse eller ifall det är något annat som har genererat en sån här eldsvåda.
Skadeläget då, Andreas? Vad vet vi om det?
Under dagen så har det kommit rapporter. Först att det var en person som var försvunnen som man inte fick kontakt med. Men den fick man ju kontakt med lite senare. Det andra beskedet är ju att det är flera vuxna och barn som har tvingats uppsöka sjukvård för att de har andats in rök på platsen. Men enligt polisen och andra uppgifter så verkar det inte vara någon som har fått allvarligare skador på det sättet. Även om att andas in rök inte är nyttigt.
De människorna som du har varit i kontakt med och du har pratat med under dagen, vad säger de?
Ja, men å ena sidan ser man ju att det är väldigt många som är chockade och berörda av det som har hänt. Men man ser ju samtidigt att det är väldigt många som sluter upp bakom nu också vill hjälpa till och ordna fram saker till alla de här människorna som familjer som har drabbats av att ha förlorat alla sina ägodelar. Men en person som jag träffade på platsen när jag var där, han heter Erik och han bor i den andra radhuslängan som då dit elden spred sig så efter en stund. Och vi kan höra lite hur det gick till när han konstaterade att det var där det brann.
Jag var på väg hem och såg att det rök och tänkte att nej, men det ser inte ut att vara riktigt hos oss. Och så ju närmare jag kom så insåg man att fan, det kanske är hos oss. Så kom jag bara hit, ställde bilen och såg ett svart moln. Var bara in och försöka komma på vad som är viktigt med papper och ta sig ut. Knacka på grannar och försöka få ut dem om de inte har märkt det.
Mm. Erik där alltså, som Andreas Eriksson har talat med idag. En annan person som vi ska lyssna till nu, det är 15-årige Isak som bor bara några radhus ifrån den stora branden. Vi kan lyssna på Isak också.
Alltså det är liksom svårt att ta in vad som har hänt. Det är liksom overkligt typ att en sån här stor brand har skett liksom i lilla Arboga. Jag låg och sov och min kompis ringde och skrek i mobilen och sa att jag skulle gå ut från huset. Och då gick jag upp och ropade på mamma. För hon hade jobbat natt, så hon låg också och sov. Och sen kollade jag ut och så såg jag att det var hur stora lager som helst. Och sen kom polisen och så här knackade på typ och sa att vi behövde evakuera. Jag trodde han lurade mig, men nu efterhand så inser man ju bara att vilken bra kompis han är. Jag känner att det är hemskt. Alltså, fast också en liksom, lättnad att ingen har dött. Liksom så. Men som sagt, det är väldigt... Jag är tom typ.
En känsla där från 15-årige Isak alltså. Andreas Eriksson, Ekots reporter. Ja, det senaste alltså, det ska vara under kontroll här. En hel länga ska vara förstörd, några hus till möjligtvis då. Men vad händer nu? Att branden är under kontroll, betyder det att arbetet är avslutat? Eller vad betyder det? Vad händer framöver?
Nej, så det man kan se på den här platsen är ju liksom att en radhuslänga är ju helt totalt förstörd. Och den andra så har framförallt bostäderna i mitten blivit helt utbränd och bostäderna runt omkring är ju både rök och till viss del vattenskadad också. Så att, och jag tänker att det kommer pågå ett eftersläckningsarbete på den här platsen under många timmar framåt. Och sen blir det ju nästa steg för både försäkringsbolag och även familjerna här att försöka hitta nya ställen att bo på under tiden som det här då eventuellt byggs upp eller att man löser det på annat sätt.
Mm. Ekots reporter Andreas Eriksson, du fortsätter att bevaka detta. Och Arboga kommun har öppnat ett krisstödcentrum vid en skola i området. Och lite tidigare ikväll så talade vi med socialdemokraten, kommunstyrelsens ordförande Andreas Silversten, som var på plats på skolan. Vad är din bild av läget just nu?
Ja, men det är väl som man kan förvänta sig efter en sån här situation. Det är tryckt stämning, det är mycket, mycket känslor och... Även om det börjar lägga sig nu när dagen har gått och de flesta har någonstans att spendera natten och de här delarna så pågår det ju fortfarande mycket arbete.
Mm. Där, branden började ju någon gång här mitt på dagen. Hur är dina känslor nu?
Jag har nog kanske inte riktigt vågat känt efter riktigt än, utan när jag fick reda på det här så åkte jag ner till krisplatsen här där vi har upprättat med krisledningsgrupp. Och sen har jag varit här och försökt göra det jag kan under den här eftermiddagen, och det är så här, man träffar ju människor som har förlorat sina hem och det är otroligt mycket känsla.
Känslan hos kommuninvånarna och de drabbade i stort då? Vad är din bild där?
Ja, de som är i den här lokalen där jag är nu, det är ju otroligt tagna människor som vi pratade om. Men engagemanget från kommunen har varit fantastiskt. Och det har bildats grupper och det har skänkt saker. Och det var till och med så pass att vi var tvungna att säga att vi kan inte ta emot mer just nu. För att vi vet inte riktigt vad det är som behövs utifrån de här drabbade. Så att stödet är fantastiskt och det har kommit mat ifrån... lokala restauranger och sånt som man kommer att lämna. Så att Arboga finns där för varandra när det behövs. Mm. Det är otroligt tydligt.
Och konkret då från kommunens sida, vad är det konkret som ni gör nu då?
Ja, men direkt när en sån här händelse inträffar så sätts ju krisstödsgruppen igång. Och då är det kommunen, det är kyrkan och det är några frivilliga som drar igång. Och då börjar man med att kartlägga, är alla inräknade bland det första så vi inte saknar någon? Vad är de behoven som finns just nu? Har alla någon plats att sova i natt? Är det hela de här praktiska bitarna som man kan stötta upp och hjälpa med? För man har kanske inte sinnes alla gånger när man har varit med om något sånt här. Efter som tiden går så är det ju alltifrån ja, men mat, se till att folk äter. Det är mediciner, har man med sig där man behöver för att klara en natt borta om allting har brunnit. Så att det är mycket, mycket praktiska delar.
Mm. På tal om det där praktiska, det är ju nu människor, familjer som har förlorat hus och hem, det mesta de kanske äger i lösöret så att säga. Det omedelbara har ni löst nu. säger du, men ena radhuslängan är ju helt borta. Hur ska det här gå till nu på lång sikt? Har ni hunnit fundera i de banorna?
Vi har inte riktigt kommit in i de banorna riktigt än, i alla fall inte jag. Det finns säkert planer och vi har ju haft värderingsledare på plats och sånt där för att liksom stötta upp och hitta boenden och sådana bitar. Men hur det går, sist jag hörde nu alldeles för en liten stund sedan, det är att räddningstjänsten fortfarande håller på med släckning, så att branden är ju inte släckt än. Så att jag har ingen hur vi kommer gå vidare de närmsta månaderna med det här.
De du har talat med då, de drabbade och sådär, hur uttrycker de sig? Vad är det för känslor som kommer från deras håll när man förlorar ett hem så här?
Ja, det är svårt att beskriva i andra hand så här, men det är ju någon form av blandning av lättnad, att det kunde ju ha varit så mycket värre om det hade varit någon hemma eller man inte hade hunnit ut och så det är ju självklart en del i det också, men sen är det är ju minnen och det är ju, och allting har ju brunnit för vissa, så då är det mycket känslor i.
Hur går jobbet vidare nu då?
Ja, men nu har vi ju, krisledningsgruppen är ju på plats så länge det behövs ikväll. Vidare sen under helgen så kommer vi lägga upp en plan för hur vi ska hantera det här. Det är ju mycket informationsflöde som det handlar om. När kan jag komma tillbaka? De här lägenheterna som är evakuerade men som fortfarande inte, eller som inte har brunnit. När kan de gå tillbaka? Vilka skador är det? Hur är mitt hem klarar sig? Så att mycket handlar ju om ett informationsflöde och där väntar ju vi just nu utifrån att det är ju en pågående insats. Men så fort vi vet någon mer så måste vi hitta sätt att kommunicera ut det här till de drabbade. Så att...
Till sist då, till kommuninvånare, Arboga, till människor som har drabbats av det här. Vad vill du säga till dem?
Ja, jag vet inte om det finns ord till de som är drabbade, men vi ska göra vad vi kan. Och det här är ju sånt som visar verkligen vilket samhälle vi har, hur folk ställer upp för varandra. Så att på något sätt ska vi komma igenom det här också och vi ska se till att det finns en morgondag, även om det kan se mörkt ut just nu.
Andreas Silversten där, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Tidigare Ekots reporter Andreas Eriksson. Nu går vi vidare. Ska till USA närmare bestämt. Den 28-årige Luigi Mangione har erkänt mordet på sjukförsäkringsbolaget United Healthcares vd Brian Thompson i december 2024. Han har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet svångats på övervakningskameror. Vi kopplar upp oss direkt mot Washington, Ekots utsände Martin Svenningsen. Martin, varför erkänner han nu?
Ja, det kan vi inte riktigt veta med 100% säkerhet eftersom han, precis som du sa, nekat i sten tidigare. Men en sak som många tror är den otroligt övertygande bevisningen, det är precis som du sa, övervakningskamera med bilder, dels från själva när han sköt Thompson i ryggen och sen finns det inifrån affär där han rört sig före efter, och sen greps han ju i Pennsylvania, några dagar senare, och då hittar man en 3D-printad pistol som liknade den som syntes på bilden när man hittade fingeravtryck och så vidare. Sen finns det en lite knepighet i det här, en juridisk knepighet, för det han sa i federal domstol var att han sköt Thompson, och han sa I shot Mr. Thompson in Manhattan and he died. I know that what I was doing was illegal. Alltså jag sköt honom och han dog och jag vet att det var olagligt. Och ja, är det ett erkännande? Sen erkänner han också att han försökte kartlägga var United Healthcare's vd då skulle befinna sig. Han mejlade till deras huvudkontor och sa att han var investerare och fick ganska snart ett svar på var han kunde hitta honom. Och det mejlet har man ju då hittat och både i hans dator och på då servern som är då för då United Healthcare.
Men så vad är det han säger idag då? Vad är det som kommer ut från domstolen och vad säger hans folk så att säga?
Ja, han säger att han drevs av ilska och ideologisk kritik mot sjukförsäkringssystemet som då förstärktes av hans egna hälsoproblem, han hade problem med ryggen och hans egna dåliga erfarenhet av då sjukförsäkringsbolagen. Vi kan lyssna på vad hans försvarsadvokat Karen Friedman Agnifilio säger.
As Luigi explained in court today, he endured years of severe debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our healthcare and health insurance systems. Like the thousands of people who've reached out since this tragedy to share their own experiences, he believed that the system had failed him and destroyed his life.
Mm.
Ja, och det man hör är ju att de drar ganska mycket på att det faktum att det är andra människor som har då också rest upp och sagt att jag är också orättvist behandlad. Mm. Men ja, hur de ska använda det är ju väldigt oklart.
Vad innebär det här då framöver?
Ja, det här innebär att han med all sannolikhet döms till livstidsfängelse. Det är svårt att se någon annan utgång enligt alla juridiska då kommentatorer som jag tittar på idag. Mm. Och New York har inte dödsstraff, så det vet man att det blir inte aktuellt där. Mm. Och sen får vi se vad försvaret ska säga. Som sagt, de har ju en jättestort berg att kliva upp för att försöka i alla fall på något sätt mildra det hela.
För det här fallet har ju fått väldigt stor uppmärksamhet, framförallt i USA. Det är inte bara ett mordfall, utan debatten som vi hör också det är inne på är sjukförsäkringssystemet. Vad är det som väcker så starka reaktioner där, så att man åberopar andras reaktioner och misslyckanden inom systemet?
Alltså, det amerikanska sjukförsäkringssystemet är ju väldigt komplicerat och väldigt olika och slår väldigt olika, så det är dels det. Sen var det så att det här fick ganska stora konsekvenser för andra personer i samma ställning då, som den dödade United Healthcare-vdn Brian Thompson. De försågs med personskydd. Man visste ju liksom inte riktigt om det var fler, om någon hade copycat som skulle följa efter, och att det var fler som var utsatta. Det sattes upp liksom wanted artificer, ni vet, sådana gamla klassiska från Villa Västern, med liksom dead or alive på de här personerna. Och sen dök upp en massa kvinnliga, ska vi kalla det fans. Mm. Så det stod kvinnor med bilder på Luigi Maggioni i bar överkropp från de sociala medierkontor och hyllade honom på något märkligt sätt.
Mm. Till sist då, Martin, vad kommer hända härnäst? Finns det fler viktiga beslut framöver, eller vad händer med den här rättegången?
Ja, det finns en juridisk klurig fråga som inte är avgjord. Han kan nämligen åtalas två gånger för samma brott, dels federalt och dels som ett delstatsmål. Men i just delstaten New York, där tillämpar man inte den här regeln, så kallad double jeopardy. Och det betyder att någon åklagare, vilken åklagare det blir, om det blir den federala eller den lokala som ska hålla rättegången, det är oklart. Men jag kan säga en sak när man har tittat på det, att bägge åklagarna vill ju det. Men som sagt, han kan bara dömas en gång. Och så får vi då vänta till den 18 december om det då blir federala förhandlingar, och då ska man nämligen diskutera straffet. Men så mycket mer utredning kring det här lär det nog inte bli, utan det kanske kommer fler bevis, fler saker och detaljer kring hela den här händelsen som kanske kommer att belysa mer varför det blev som det blev.
Mm. En sista bara, reaktionerna i USA där du befinner dig, hur har de sett ut och hur har det låtit?
Ja, man är väldigt förvånad över att han erkände så rakt av. Mm. Det är ingen snack om den saken. Och det var inga fans utanför domstolen idag.
Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände direkt från Washington, säger det alltså om Luigi Mangiones erkännande i amerikansk domstol där alltså, som verkar ha förvånat en del. Studio 1 är detta, kvällsupplagan. Vi ska nu ta och lämna över till eftermiddagen. Då är det Susanne Westergren och Sharan Joma som bjuder oss på detta. Så vi lämnar över till dem nu en stund.
Kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har nu omhäktats.
Detta efter förhandlingar under eftermiddagen i Göteborgs tingsrätt, och kaptenen nekar fortfarande till brott. Rickard Elefalk, som är reporter på Ekot, som har följt båtolyckan mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt som kolliderade kvällen den 28 juli. Rickard, vad är det senaste vi vet?
Det absolut senaste, det kom bara för några minuter sedan, och det är då ett pressmeddelande från åklagaren där vi får nya detaljer om bevisningen i samband med olyckan. Och det är då så att enligt åklagaren så har den här fritidsbåten, den var ute i sällskap med en annan båt, en annan fritidsbåt, med anhöriga till den här familjen då, där två personer har omkommit och två personer har skadats allvarligt. De här två båtarna syns på fartygets radar enligt åklagaren, och det ska också ha erkänts då av kaptenen och lotsen. Och det innebär ju då att fartyget misstänks ha kört på den här fritidsbåten trots att man då har kunnat se den på radarn, och det framstår ju förstås som allvarligt, även om vi inte vet då exakt vad kaptenen och lotsen säger om det.
Mm. Och med det i ryggen så att kaptenen har begärts omhäktad, vad väntat?
Ja, det får man väl utgå ifrån då, liksom att det är ju någonting som är väldigt försvårande. Alltså hade det varit så till exempel att radarn hade varit ur funktion eller någonting, eller framförallt kanske att fritidsbåten inte hade synts på radarn, det hade ju varit något som kanske hade varit förmildrande då för kaptenen.
Mm. Kaptenen som på sannolika skäl är misstänkt för vållande till annans död, han har ju tidigare sagt att han nekar till brott. Står han fortfarande fast vid det?
Ja, men det gör han. Hans advokat vill ju få honom frisläppt då och menar att han har inte begått några brott i samband med den här händelsen.
Mm. Och man har ju framförallt fått tag på den här svarta lådan och också fastställt vilken tid, vad jag förstår, som det här har skett.
Ja, men precis. Den här svarta lådan som det kallas då, det är då en färdskrivare bland annat som innehåller all information om hur skeppet har rört sig och även då radarbilder och så. Och dessutom kommunikation mellan lotsen och kaptenen. Så att polisen har beskrivit det för mig som väldigt central bevisning för då de brott som polisen påstår har skett, men som alltså förnekas av både lots och kapten.
Mm. Och vad har man fått ut då, svarta lådan?
Ja, det är ju framförallt den här radarbilden som åklagaren nu pekar på som verkligen viktig bevisning då för att det verkligen har skett ett brott i samband med det här.
Mm. Och vad har man mer kunnat fastställa?
Ja, men du var inne på det. Tidpunkten för olyckan har ju varit ett frågetecken i och med att det första larmsamtalet kom först 22.04. Men man vet att pappan och sonen då hittades i vattnet utanför en ö där fartyget passerade omkring 21.30-tiden. Och då har man nu kunnat fastställa enligt åklagaren kollisionen till 21.27. Så att det är ju viktigt att man kan säga exakt när den skedde.
Och vad betyder den här nya tiden för det som hände?
Ja, men det är ju då kan man ju titta på den här färdskrivaren till exempel och se vad såg man på radarn exakt då och även då vad sa som bord. Märkte man liksom, eller vad pratade man om? Det är ju jätteviktiga saker då att veta exakt vid tiden för olyckan.
Mm. Och är det bekräftat att droger eller alkohol inte var en faktor vid det här?
Ja, det var ju en nyhet som kom igår redan då att åklagaren gick ut med att man har gjort analyser på alla inblandade och det finns ingen som har några spår av alkohol eller droger i sig.
Mm. Och vad vet vi om misstankarna mot lotsen?
Ja, där är det ju ytterligare en nyhet idag att både lotsen och kaptenen nu även misstänks för vållande till kroppsskada. Sen tidigare har de ju misstänkts för då vållande till de här två dödsfallen. Det var då en mamma och hennes dotter som dog då. Men nu misstänks de också även för vållande till kroppsskada för pappan och sonen vid den här händelsen som också skadades då allvarligt.
Vet vi någonting om hur den här överlevande delen av familjen mår idag?
Ja, men det vi vet är ju att deras skadeläge beskrevs som allvarligt från början för bägge två. De var ju på sjukhus under flera dagar, båda två. Och att det här brottsmisstankarna nu tillkommer, det pekar ju också på att de har fått skador som är så pass allvarliga att man bedömer det då som vållande till kroppsskada.
Okej, Rickard Elefalk, reporter på Ekot som följer det här fallet. Vad händer nu framöver?
Ja, men nu har åklagaren då 2 veckor på sig att väcka åtal. Ofta är det ju så att åklagaren sedan begär förlängning i alla fall att det pågår och pågår. Men det jag har hört är att polisutredningen nu faktiskt är färdig till största del och att man räknar från polis och åklagare med att kunna väcka åtal om 2 veckor.
Mm. Tack för det, Rickard Elefalk, reporter på Ekot. Och så långt det som har hänt med den här olyckan i Tjörn.
Mm.
Vi ska gå vidare.
Ja, därför den här olyckan har ju satt fokus på arbetsvillkor och säkerhet på lastfartyg.
Så är det. Under dagen har vi kunnat höra P4 Göteborg rapportera om att fackförbundet Seko under flera års tid varnat Transportstyrelsen om underbemannade så kallade torrlastfartyg.
Mm.
Nu vet vi inte alls om det gäller just det här fartyget, men vi tittar på själva fokuset på arbetsvillkoren.
Mm, vi har med oss Håkan André som är ombudsman i TF-inspektör på Seko. Håkan, du är med oss från en studio i Norrköping. Välkommen till Studio 1.
Mm, tack så mycket.
Ja, under flera års tid så har ni larmat till Transportstyrelsen om underbemanning på så kallade torrlastfartyg. Har ni inte fått något gehör för de larmen?
Nej, inte direkt. Det kan jag inte påstå. Utan vi har ju som sagt påtalat det här vid flertalet tillfället. Vi har skickat både skriftliga mejl och så här och även talat med dem ett antal gånger. Och det har inte varit någon direkt återkoppling. Vi har fått vid något tillfälle, då har de bett oss att kontakta deras larmtelefon när vi har så att säga observerat oegentligheter i form av manipulerade arbetsjournaler eller att man har fifflat med loggboken då. Mm. Men riktigt så enkelt är det ju inte för oss, att vi kan inte bara hänga ut en befälhavare som har berättat för oss. För de berättar ju, det som sker avslöjas för oss i förtroende. Och det är inte helt lätt heller för oss att få dem att prata om sånt här, utan det kan vara ganska marigt att få dem att öppna upp sig, som de är livrädda för att det ska komma till redaren kännedom.
Nej. För att vi ska förstå det här fullt ut när du pratar om underbemanning, vad får en för liten besättning för konsekvenser? Alltså, vad blir problemet?
Ja, det påverkar ju direkt säkerheten naturligtvis. Det är ju färre personer det är på ett fartyg, desto större blir ju riskerna. Och det är kombination sen med om de har ett högt arbetstryck, alltså många hamnanlöp under en begränsad tid, korta liggetider i hamnarna och så vidare. Det bidrar ju naturligtvis att riskerna ökar.
Mm. Du sa något om att vilotidsjournalerna skulle manipuleras. Vad menar du med det och hur kan du säga det?
Ja, men alltså det finns ju ett regelverk att följa hur vilotiderna ska se ut för ombordpersonalen. Men eftersom de är så tajt bemanning så klarar de inte att hålla dem. Det finns inga möjligheter.
Mm.
Och då manipulerar man ju dem då för att det ska se bra ut i händelse av en kontroll av till exempel av port state. Mm. Och när man manipulerar vilotidsjournalerna så måste man ju även manipulera uppgifterna i loggboken eller lämna vissa uppgifter. Så att de måste ju synka med varann så att säga, de här uppgifterna, annars så blir det ju galet. Då.
Det här låter ju allvarligt. Vad tänker du behöver göras?
Ja, det var nog fråga till tillsynsmyndigheten.
Vad skulle du vilja se då?
Ja, för det första så tycker jag att det är helt oacceptabelt att med fartyg i det här segmentet, alltså torrlastsegmentet, så kallade coasters då, som är den vanligaste förekommande fartygstypen i svenska hamnar, i alla fall på ostkusten, att de får bemannas med endast två nautiker, det tycker jag är helt uppåt väggarna. För det finns inte en chans att de kan klara vilotiderna med så kort bemanning, med endast två nautiker, navigatörer alltså.
Navigatörer, ja.
Ja, det är det första. Och dessutom så har de ju som regel för lite folk. Däcksmanskapet är bara två stycken och det räcker ju inte till då, eftersom de ska ha posterad utkik då under dygnets mörka timmar eller vid nedsatt sikt eller begränsade, ja, om det är trångt och trång farled eller kanal eller någonting.
Mm. Säger Håkan André som är ombudsman och ITF-inspektör på SEKO. Vi ska väl upprepa att det här inte har någonting att göra med olyckan i Tjörn, för vi vet inte vad som har hänt i den olyckan. Det är inte fastställt än, utan man utreder fortfarande. Vi har också med oss Claes Hansson som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Vi hör ju Håkan André här som målar upp en bild som är väldigt mörk. Håller du med om den? Känner du igen någonting av den?
Jag kan säga att i vissa delar känner jag igen det hela. Men jag vill ändå poängtera att bemanningen på ett fartyg, det styrs internationellt sett av en konvention som heter STCW rakt upp och ner. Och det är respektive flagga som då bestämmer hur många man ska vara ombord på ett fartyg. Och det betyder i sin tur att man kan ha en nivå för svenska fartyg, sen kan en annan flagga ha en annan nivå som de anser är tillräckligt.
Men här ansåg han ju att det var underbemannat, att man fuskade med de här vilotidsjournalerna och att det var ett problem för att styra och navigera.
Ja, det kanske vara så. Det är möjligt.
Hur mycket liksom manipulation och fusk förekommer enligt dig, med din erfarenhet?
Jag har ingen aning om hur stort fusket är, men vi som Sverige, vi gör ju hamnstadskontroller och det är 25% av de fartygen som har prioritet att komma till Sverige. Och då gör vi en hamnstadskontroll och det innebär ju inte bara att vi tittar på vilotider, utan det är ju 6 andra konventioner också.
Vad ser ni där?
Säkerhet, miljö, utbildning och fartygets tekniska standard och skötsel också. Så att det är inte bara vilotider vi tittar på när vi går ombord och gör en hamnstatskontroll.
Mm. Håkan André menar att de har larmat länge. Borde ni ha gjort mer utifrån larmen från Seco som har kommit?
Man kan säkert göra mer, men det är ju det att det som Håkan nämnde, och det är det som är lite tråkigt, att vi kan komma ombord och så träffar man någon besättningsman, kapten eller matros, som berättar att så här är det, men då kan man fråga, kan jag använda det här? Nej, nej, nej. Då blir jag svartlistad.
Mm-hmm. Men
man vill inte stå för sina, vad ska jag kalla det, ställningstagande, utan man säger någon annan får stå för det här, och då är det svårt att börja gräva i det här.
Ser du någon lösning för att få en bättre transparens för vad som egentligen händer på de där båtarna, hur man ska göra det mer görbart att kontrollera?
Ja, det är ju en fråga om prioriteringar, måste jag ju säga. Men om jag kommer ombord och ser att fartyget läcker olja, då måste jag ta hand om det först och sen titta på om livbåten är hel. Jag tittar på bemanningen, jag ser att alla har läkarintyg. Sen kan jag gå vidare och se om besättningen ser trött ut eller inte, men det är en bedömning som jag gör. Och då är det mycket enklare om någon skulle berätta för Transportstyrelsen att det här fartyget verkar skumt åtminstone, så kan vi lättare åka dit och göra en riktad inspektion.
Mm. Ja, säger Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Tack för att du var med oss. Vi hörde också Håkan André, tidigare ombudsman och ITF-inspektör från Seco.
Om Ebba Busch vill kroka arm med mig kring statens ansvar för att finansiera sjukvården, ja, då står min dörr öppen.
Ja, så där sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson i morse på en pressträff om vallöftet mer pengar till välfärden.
Mm, och strax därefter kom Ebba Busch med egna krav på Socialdemokraterna. Om ni vill ha breda överenskommelser så kan vi ju börja med underhållet av Sveriges vägar. Hallå Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator.
Hejsan.
Det här med att de ska kroka arm, Magdalena Andersson säger det till Ebba Busch. Vad menar hon där egentligen?
Ja, alltså, de här båda har ju flörtat med varandra ett bra tag nu. Jag uppfattar inte det som allvarligt menat, utan som ett spel som båda har nytta av. Det här är ett slags pardans som är till för uppvisning framförallt.
Hur då uppvisning? Vad vinner man på att kroka arm och flörta?
Ja, båda vinner på så sätt att de framstår som samarbetspolitiker, vilket väljarna gillar. De får också väldigt mycket uppmärksamhet av journalisterna. Magdalena Andersson får en ökad trovärdighet för något som hon brukar säga, nämligen att hon kan samarbeta med alla. Hon kan ju inte svara på hur hon har tänkt sig att hennes regering ska se ut efter valet och säger istället att hon vill samarbeta med alla. Och flörten med Ebba Busch hjälper henne med den argumentationen. Mm. Samtidigt försvagar den här flörten bilden av ett sammansvetsat Tidögäng, och det är också bra för Magdalena Andersson. Och Ebba Busch och Kristdemokraterna har sin sida då? Ja, de hoppas locka mittenväljare i valet. Ebba Busch har sagt att det är Kristdemokraterna som måste dra väljare från andra sidan blockgränsen. Inget annat parti i Tidösamarbetet kan göra det. Sen visar också Ebba Busch Moderaterna på det här sättet att hon inte bara är deras svans. Hon vill stärka sin förhandlingsposition gentemot dem. Under den här mandatperioden så har det funnits en irritation mellan Moderaterna och Kristdemokraterna, där Ebba Busch har sagt att hon vägrar bli tagen för given.
Mm. Ja, Ebba Busch hon svarade och föreslog istället att kroka arm om en helt annan fråga, nämligen infrastrukturen. Är det också bara ett spel?
Ja, särskilt som hon säger att detta bara gäller om Socialdemokraterna ändrar sin politik. Så att jag tror att det är samma motiv där. Det fungerar ju bevisligen också väldigt bra. Visst, det kan man tänka sig uppgörelser i enskilda frågor efter valet. Särskilt sådana där det brukar kunna delta partier från olika sidor av blockgränsen. Till exempel kärnkraft, självklart försvar, möjligen infrastruktur. Men jag tror varken på ett organiserat samarbete, till exempel ett budgetsamarbete, eller att man skulle regera ihop.
Nej, alltså så, det är ju två partiledare som står långt ifrån varandra ideologiskt. Är det du säger, att ett samarbete är inte realistiskt?
Precis. Man ska komma ihåg att Kristdemokraterna har gått klart höger ut under Ebba Busch och att de här två partierna idag så långt från varandra. Om Kristdemokraterna skulle byta sida på riktigt, då tror jag att de skulle drabbas av en kraftig svekdebatt. Värre än den som drabbade Liberalerna efter samarbetet med Stefan Löfven. Jag har förstått på Kristdemokraterna att de egentligen ser det här på ett annat sätt. Det finns ett undantag där de kan tänka sig att samverka, och det är om Sverige verkligen skulle hamna i en allvarlig kris eller ett farligt läge, och det ser oklart ut hur Sverige ska styras, men inte annars.
Ja, men du pratar om en pardans som egentligen inte verkar så, en relation som inte verkar så seriös, men går väljarna på det här sättet att liksom leka med orden och låtsas att man vill regera eller inte regera ihop?
Det fungerar ju väldigt bra på medierna i alla fall, och om man tittar på vad väljarna skulle tycka om detta så kan man ju se att socialdemokratiska väljare tycker illa om Kristdemokraterna och kristdemokratiska väljare tycker illa om Socialdemokraterna. Och när man frågar folk hur deras önskeregering skulle se ut, det finns sådana mätningar från Göteborgs universitet till exempel, då är det färre än 1% som nämner en regering där både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna ingår. Tvärtom är det här två partier som är ganska tydliga fiender. Så att det är en del av orsaken till att jag tolkar det här mer som att det finns andra motiv när de här två partierna vill visa upp en flört emellan dem.
Mm. Hur bekymmersamt är det för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och deras väljare att man inte riktigt vet, som vi sa tidigare, om det blir rödgrönt eller rödgrönt blått eventuellt?
Ja, det är ju en klar nackdel, och desto bättre då om även Tidö-samarbetet framstår som lite svajigare, vilket den här flörten möjligen visar väljarna då. Det är ju som så då att mest realistiskt för Socialdemokraterna är att samarbeta med Miljöpartiet plus Vänsterpartiet och eller Centern. Men Vänsterpartiet och Centern går ju inte ihop. Det är därför Magdalena Andersson inte kan svara på de här frågorna.
Mm. Med en månad kvar till valet lär vi väl få återkomma till vem som dansar med vem här i framtiden. Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
Fantomen, Fantomen, Fantomen. Fantomen, han har en trikå som är blå, men ibland har han hatt och en överrock på, när han går ut med hunden sin devil ibland.
Ja, nu ska vi fira en födelsedag för mannen det sjöngs om där. Fantomen fyller 90 år och det ska firas med jubileumsnummer.
Vi har med oss Mats Keijonen som är serietecknare och som gör sin debut med som Fantomen-författare just med det här jubileumsnumret. Mats, hur känns det?
Ja, jag växte ju själv upp med Fantomen på 90-talet och det var mitt första möte med tecknade serier, så för mig känns det ju jättestort såklart.
Mm. Vad har Fantomen betytt för dig?
Ja, jag tror en sak är ju att Fantomen på 90-talet, mycket mitt historieintresse föddes av den tidningen. Så det känns ju också jätteroligt att jag nu fått göra ett historiskt Fantomen-äventyr i Malmö.
Vi ska prata om det alldeles strax, men vi ska också säga hej till en gäst till här i studiet. Robert Aman, serieforskare och professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Och du har också skrivit boken När Fantomen blev svensk. Hej och välkommen.
Hej, tack så mycket.
Ja, 90 år av Fantomen. Hur började den här sagan egentligen?
Ja, du tänker på Fantomens relation till Sverige.
Ja, eller hur han blev till. Hur föddes han?
Ja, nej, men han föddes ju i långt bort i USA av en amerikansk manusförfattare som heter Lee Falk. Och Lee Falk såg ju sig själv som en sorts barnmorska för hela superhjältegenren, eftersom Fantomen nådde ju läsare 2 år före Stålmannen och 3 år tidigare än Läderlappen.
Mm-hmm. Och här i Sverige har ju Fantomen varit oerhört stor. Vi hörde ju Mats Keijonen här som växte upp och lärde sig till och med historia med hjälp av Fantomen. Hur kommer det sig att han har blivit så stor?
Det är samma sak för mig, att jag lärde mig också historia via Fantomen. Och den här relationen mellan Sverige och just den vandrande vålnaden. Om man vill förstå det så måste man nog gå tillbaka till tidigt 70-tal, för att det är då som Fantomen-tidningen får ett svenskt redaktionsråd som bestämmer sig för att producera sina egna äventyr. Och om vi tar då de här historiska äventyren, så är det mångt och mycket resultat av just det svenska redaktionsrådet. Mm. Men vad de framförallt gör, det är att de programmerar just karaktären. Alltså vid samma tidpunkt så är han ganska hårt kritiserad på kultursidan, och han på något sätt förkroppsligar en idé om både fascism och imperialism i det många kulturkritiker. Ja, och vad de här svenska manusförfattarna gör då helt enkelt är att de helt enkelt förändrar karaktären. De ingjuter honom med liksom ett nya politiska värderingar.
Han blir så politiskt ska sammanfatta korrekt.
Ja, så att lite i samklang med tidens opinionsläge. Så vad som händer är ju då att lite kortfattat att Fantomen slutar helt enkelt att rädda vita kvinnor från kannibalers grytor, och börjar plötsligt tala om vikten av att organisera sig fackligt. Han lär svarta lantarbetare hur man försvarar sina ekonomiska intressen genom att lära ut kooperationsideologin. Alltså han grundar ett Konsum i djungeln och tar strid mot apartheid och många andra frågor som låg högt upp på just dagordningen utanför seriesidorna.
Vi ska plocka in Mats Keijonen igen. Mats, varför tror du att Fantomen har blivit så populär
i Sverige?
Mm.
Alltså, det är en jättebra fråga. Och jag vet inte om vi egentligen har något klockrent svar på den. Min teori är att det liksom fanns ett behov av den här typen av hjälte, och att det råkade vara Fantomen som tog den platsen i Sverige. Mm. Och att han liksom kom vid exakt rätt tid. Och att den här liksom sen andra hjältar börjar konkurrera, så var redan Fantomen etablerad. Mm. Det är min teori. Jag vet inte, vad säger Robert?
Jag tror att det handlar i mångt och mycket om den här igenkännbarheten hos karaktären, när han får då de här svenska manusförfattarna. Det vill säga att det är så många av äventyren som bygger på en fråga som vid tidpunkten var aktuell i den svenska debatten. Så att man kände igen sig helt enkelt i just karaktären. Och så får man väl lägga till också att han är ju väldigt lagom. Han har ju liksom inga speciella superkrafter eller liknande. Och han är ju lite träig till och med som person. Han är ju liksom mer som klippt och skuren för att jobba på Skatteverket än att ge sig ut runt om i världen och tackla allehanda orättvisor.
Ja,
och gensvaret lät ju inte heller vänta på sig. På 70-talet så säljer ju Fantomen 170 000 exemplar varannan vecka. Det är ju helt ofattbara siffror.
Ja, en Fantomen som skulle passa på Skatteverket, Mats Keijonen. Men din Fantomen här nu då i jubileumshistorien, vad av allt detta finns i honom? Vad kommer den här historien handla om?
Ja, den här historien utspelar sig i Malmö 1953. Anledningen att jag valde just året 1953, det är dels för att Malmö var något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket under kalla kriget, vilket man kan läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men jag valde också 1953 för att då arbetade Ingmar Bergman på Malmö stadsteater. Så jag tyckte det var en så rolig tanke att Fantomen skulle få möta Ingmar Bergman.
Ja, då de möts. Hur fattar de tycke för varann? Eller hur går det?
Utan att avslöja allt för mycket förstås.
Mm. Utan att avslöja för mycket. Jag tror att mötet med Fantomen hade en väldigt viktig inverkan på Ingmar Bergman och hans fortsatta arbete. Men mer än det kommer jag inte avslöja.
Du, Mats, du måste också berätta vad det är som gjorde att du fick skriva den här jubileumshistorien. Att det blev just du.
Om att Fantomen ska komma till mig egentligen. Men när jag var på Kvarnby folkhögskola och gjorde mitt projektår så träffade jag Jakob Habink som är projektledare för Fantomen. Och då sa jag till honom, jag tänker försöka sälja in ett manus åt dig. Varpå han svarade, okej, då kommer jag vara väldigt hård. Men det slutade med att han blev typ hänförd av idén och tyckte, det här kör vi på.
Okej, Robert Aman, ja, vad tror du kommer att hända nu då alltså med Fantomen härnäst? Kommer han att överleva 90 år till?
Ja, då återstår väl att se. Det är ju de flesta serietidningar i Sverige, de kämpar ju med återväxten. Och det är väl noterbart för de flesta av oss i en viss ålder som var vana vid att växa upp med ganska många titlar på Pressbyrån, och det ser ju väldigt annorlunda ut idag så att säga. Men jag tänker att det kanske är upp till Mats då att fortsätta skriva intresseväckande intriger för att få upp intresset bland en yngre läsarskara igen.
Vi får väl se. För här kommer lite Fantomen-musik.
Ja, till tonerna av Fantomens brallor av Tarzan och Bananer säger vi tack till Mats Kajunen, serietecknare och manusförfattare, och Robert Aman, serieforskare och professor vid Linköpings universitet.
Ja, säg grattis till Fantomen då, den vandrande vålnaden. Sharon Joma och Susanne Westergren där från eftermiddagens Studio 1, som också producerades av Louise Haag. Vi sätter punkt för denna kväll. Anna Maxe producerade kvällens program. Marcus Nilsson heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Alldeles strax får vi Ekonyheter och sen Sommar i P1 med Sofia Dalén idag. Men först så tar vi lite programinformation. Fortsatt trevlig fredagkväll.
Det finns massor med homonymer.
I språket den här veckan.
Ord stavas lika och låter lika. Det går nästan inte att föreställa sig språk som inte har det här. Men sen kan man förstås förbluffas över vad har måltiden med fotbollsmålet att göra.
Ja, och modersmålet.
Och modersmålet. Ja. Och det är inte helt säkert att det har någonting med varandra att göra egentligen.
Nej.
Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.